till högläsning med högavserier.
Jippi!
Det där var Fredrik Kaplan, som var lite glad i hågen. På andra sidan bordet sitter Anders Lundgren.
Ja.
Han är lite mer nedstämd. Vi vet inte riktigt varför.
Nej, jag är fortfarande lite dämpad av förkylningen. Men jag lovar att återhämta mig i en spirituell konversation här kring dagens tema,
ja,
Anton.
Och du har dessutom fått en grön drink, så du är nöjd. Ja. Det är därför du kommer kanske klinka lite under inspelningens gång av isbitar.
Mm-hmm.
Så är det för att vi kör med spirits idag.
Ja.
Mm. Ja, hur gör ni annars? Dricker ni samtidigt som ni läser?
Jag kan tänka mig att dricka en trevlig bourbon faktiskt när jag läser serien.
Ja. Lite rädd att spilla ner eller en sån drälla.
Nej, men jag är ganska bra på att träffa munnen.
Och det är bra, ja. Det är bra.
Jo, men det får man göra.
I like that in a man.
Ja, ja. Vi kommer prata lite extra denna dag om Alan Moore och Kevin O'Neills The League of Extraordinary Gentlemen.
Yes.
Från 1999. Så sent, hade jag på att säga. Fast det är ju faktiskt...
Ja, det är 12 år sedan nu. Som den började komma ut på. Det var ju Alan Moores egen etikett som han hade på Wildstorm. America's Best Comics, som jag överpublicerade.
Ödmjukt namngiven.
Ja, precis. Det var även Tom Strong, Tomorrow Stories,
Promethea
och Terra Obscura blev det väl också, den där spin-offen från Tom Strong och sen lite andra
sidoprojekt.
Greyshirt hade väl en egen titel ett tag också, tror jag, en av hans palpartade hjältar.
Mm.
Men, hur som helst, detta är alltså The League of Extraordinary Gentlemen. Vi kommer fokusera på volym 1 och 2. Mm. Det har kommit ytterligare 2 till, va? Plus lite
precis.
Avarter.
Det kommer nu i augusti, kommer det väl att släppas i seriebutikerna. Den senaste delen, som är alltså League of Extraordinary Gentlemen Century Part 2, 1969.
Ja, och Century är väl volym 3.
Ja, volym 3, precis.
Kan man säga, av serien. Och men innan den kom så kom även The Black Dossier.
Ja.
Vad innehåller den, Anders? Black tredje Dossier. Glasögon.
Ja, tredje glasögon. Det var väl den delen som väckte mest samlarmani. För den släpptes ju i någon sån stor utgåva. Det var den sista delen som kom ut på DC Wildstorm.
Ja.
På grund av lite kontroverser som vi ska komma in på lite längre fram i avsnittet. Så den släpptes ju med en singel, vinylsingel, en upplaga. Som
kom den köpa. Ja, jag är lite osäker på om den verkligen släpptes.
Okej, den kanske bara fanns i idévärlden.
Ja, jag vet faktiskt inte om den kom så långt. Ja, jag var helt inriktad på att köpa den med den här vinylsingeln. Som Alan Moore skulle sjunga på.
Ja, om ni känner till att den här existerar eller har ett exemplar själva, så kan ni höra av er till oss.
Ja, gärna.
Jag är tveksam.
Men till skillnad från då de här två delarna som vi kommer att prata om, så kom ju Black Dossier ut direkt som ett album, medan de två första här släpptes ju som tidningar och sedan som album.
Och Black Dossier är alltså massa, vad ska man säga, man gräver ner sig i massa tidigare leagues.
Ja, precis. Man får hela förhistorien kring The League of Extraordinary. Men vi ska väl börja prata om det första albumet, vad som händer där.
Ja, och vad är då detta League of Extraordinary Gentlemen? Kan ni förklara detta?
Ja, Alan Moores grundidé var att han ville göra som ett viktorianskt Justice League, sa han ju. Men sen så växte ju den här idén till något mycket större, som vi alla vet. Han har ju svårt att hålla igen, Alan Moore. Så att det blir ju så att det är tidigare använda litterära gestalter som utgör den här superhjältegruppen, kan man säga.
Ja, det är karaktär...
Första upplagan består av Mina Harker från Dracula.
Ja, precis. Hon har överlevt en närkontakt med den slemme vampyren. Så det är Alan Quatermain, som är storviltjägare och utforskare av kung Salomos gruvor, äventyrare.
Mm. Allmän, håller till mycket i Afrika.
Ja, precis.
Spelat Richard Chamberlain.
Ja, precis.
Ja, men en också klassisk sån här pulp, eller på så här, inte pulp kanske, men
det var före pulp
era, men, ja. Men samma tanke.
Ja,
men
det precis, samma andra
spår. Det är äventyrsböcker.
Ja, precis. Verkligen. Så det var ju H. Rider Haggard som skrev om honom, och Dracula vet ni ju alla, det var ju Bram Stoker. Och sen Captain Nemo är med också.
Ja.
Med sin fantastiska ubåt.
Från Jules Vernes En värld som segling under havet.
Ja, och Mysterious Island.
Just det, precis.
Och ja, i en liten annan twist som Alan Moore har gjort på Nemo är att han ju är bördig från Indien.
Ja.
Här. Men ja. Han erkänner ju inget annat rike än havet. Som nej, sitt nej. Eget.
Ja. Det är även den osynlige mannen.
Precis, Holly Griffin.
Just det, som i en senare inkarnation av den här serien som vi kommer prata om lite kort sen, fick inte heta det. För att den osynliga mannen var den enda karaktären som fortfarande rättigheterna till fanns hos någon filmbolag.
Okay.
Och inte hos... Så att när vi gjorde film av det här, alltså, vi kan heta Rodney Skinner istället, som bara bytte.
Okay.
Ja, vi kan ta det mer sen. Ja. Sen är det ju också Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Ja, den hårdaste i gänget, kan säga, ja. På lite olika sätt.
Men, ja, precis, men grundidén är väl att det här är karaktärer som är fria att använda.
Ja.
Han var snabb att plocka upp sådana vars rättigheter hade gått ut. Författaren var död i 70 år.
Ja.
Men sen kring de här gestalterna så spinner ju Alan Moore då en väldigt klassisk äventyrshistoria med sin omisskännliga prägel förstås. Storbritannien är ju hotat av att, ja, seriens MacGuffin får man väl säga är ämnet Cavorite, som ju också kommer från H.G. Wells från First Man of the Moon och andra science fiction romaner som han skrev. Det är ett gravitationsupphävande element.
Det är coolt.
Ja, vi får säga direkt att det kommer att vara väldigt mycket spoilers här i vår diskussion.
Ja, självklart.
Det är ju förstås professor Moriarty som är på jakt efter Cavorite.
Ja.
Och hamnar ju då på kollektionskurs med Sax Romers formidabla skurkgestalt Fu Manchu, som också finns med här i första delen. Så att det är verkligen fullt ställ från första rutan till den sista, kan man säga.
Och för er som inte känner till, så är alltså professor Moriarty är ju skurken i Sherlock Holmes historia. Så är afrikanen då.
Ja.
Precis. Och
i stort sett alla, om du läser ett namn i League of Extraordinary Gentlemen, så har det en
litterär koppling.
Ja.
Precis.
Men de samlas alltså under av Champion Bond, heter han, va?
Ja.
Champion
Bond. Med,
som ja, nej.
Han ska ju vara han är en helt ny figur då, men han ska ju vara släkting då till Jimmy Bond, som vi känner från Ian Flemings böcker.
Just det.
Jimmy Bond dyker ju själv upp i Black Dossier och framställs som ett riktigt svin, precis som han ju faktiskt är i Ian Flemings böcker, men kanske inte så mycket i filmerna där han har lite mer charm och panache.
Ja.
Ja, när den här serien kom, det var ju, jag blev ju extremt tagen av den faktiskt. Jag tycker den var väldigt häftig, och den kombinerar ju allt det som är roligt med klassiska äventyrsserier, och sen som sagt gjorde det där extra för att det skulle bli ännu mer intressant. Alltså det ska kännas som när man läste en Jules Verne-bok för första gången när man var liten.
Liksom. Ja.
Det tycker jag att de lyckas med väldigt bra. Alan Moore och Kevin O'Neill. Sen så var de ju förstås inte först med just det här konceptet med litterära figurer som man slår ihop till ett eget universum, utan det här bygger ju ganska mycket på idéerna som Philip K. Farmer förde fram i sina böcker, som ju har fått det här samlingsnamnet Walt Newton Universe. Som ju bygger på precis den här principen att litterära gestalter från alla epoker och historiska gestalter kan liksom träffas, och merparten av dem är dessutom släkt.
Oj.
För att det är olika släktförgreningar som strålar ut ifrån ett tillfälle när det var en meteorit som passerade, eller som till och med landade i Storbritannien, och då på grund av strålningen därifrån, tror jag, så
blev de extraordinära.
Ja, precis. Så därifrån fick man Tarzan och Sherlock
Holmes. Ja, okej.
alla, ja, alla de här klassiska figurerna.
Ja.
Men Alan Moore förstås, han tar ju allting till en extra nivå av komplexitet och referensmani och
ja, är det här verkligen det här för
jag tror att jag har koll på ungefär 20%.
Det är ungefär, ja, precis, det är ungefär så det känns.
Fast det betyder, alltså, det som är så bra är att det gör ingenting. Nej, för precis. Själva äventyret i sig är så pass
precis,
gripande, ja, och välskrivet. Och det finns en intressant dynamik mellan de olika karaktärerna också som funkar väldigt bra. Ja, som till exempelvis mellan Quatermain, som är den här imperialismens på något sätt hjälte.
Ja.
Mot den starkt anti-imperialistiska Nemo där. Så det blir väldigt skön både viljornas och ideologiernas liksom kamp däremellan. Så det är bra. Och sen även den här bara den här med Jekyll och Hyde, att de gör det till att de behöver inte Jekyll egentligen. De behöver Hyde. Ja, de behöver en Hulken egentligen.
Så. Ja, precis.
Och Jekyll förstår ju det efter ett tag. Han är ju bara med for, along for the ride. Liksom, sådär, så att det,
de vill bara att han ska börja svära okontrollerat och kunna ta väldigt mycket stryk.
Ja.
Men ja.
Faktiskt.
Men den, jo, men det stämmer ju precis som du säger att det, just det här med, det är ju bara en krydda egentligen. Även om det sen i trean så tyckte jag väl att referenshumorn tog över.
Du tänker lite. Black Dossier där.
Black Dossier. Ja. Där så vi i det laget så hade väl Alan Moore gått in så hårt i det här med att, ja, men tänk, jag kan få med allting. Mm. Allt måste med. Hur långt tillbaka i tiden sträcker sig de här olika sammanslutningarna egentligen? Och sen så bara spinner han vidare från, ja, bakåt mot antiken har han ju källor och så vidare. Så det blir ju extremt roligt att läsa.
Det är ganska många år.
Ja, på ett plan. Men där i just trean så tycker jag att han har tappat lite av det här äventyrsstinget som han ju ändå hade i den första. Och även i tvåan, om vi ska rulla vidare till den, kanske om inte,
ja,
om alltså, uppehålla er vid
Jag skulle bara nämna att jag tycker att det är fascinerande att de det här med att Mina Harker är på något sätt gruppens ledare och den riktiga tuffingen, och det är ju intressant eftersom att hon är ju egentligen en vad ska man säga, en bikaraktär till en början i Stokers Dracula. Det är egentligen hennes man Jonathan Harker, va?
Ja.
Som har kontakter med Dracula och grejer. Men där tar ju det är ju även Stoker förstår ju att det intressanta är ju mellan Dracula och kvinnan och inte mellan Dracula och mannen. Så att, så att det är intressant att, att han inte liksom bara tar, det skulle ju vara lätt att ta Van Helsing till exempelvis eller Harker själv eller någonting. Det är ett intressant val av karaktär från just från just Dracula boken.
Ja, definitivt. Jo, för hon blir ju verkligen berättelsens centrum på många olika sätt. Hon är väl verkligen det stora tillskottet till liksom själva äventyrsdelen av det, just att det är en så pass hård för kvinnan.
Ja.
Hon skildes ju från Harker och tog tillbaka sitt
flicknamn
istället.
Murray, va?
Mm.
Precis. Och det var ju inte särskilt vanligt för den här tiden då, 1898 som det utspelar sig precis där vid sekelskiftet. Så man får ju förstås höra talas lite om Jack the Ripper som ju Alan Moore har skildrat väldigt ingående också i From Hell.
Ja, mycket bra. Det är också ett hett tips.
Till sommar.
Ja, precis. Den kräver sin tid.
Ja, jo, det är en rejäl volym där man köper den. Men om man vill gräva ner sig extremt djupt i alla de här referenserna för övrigt, och så kan man ju rekommendera Jess Nevins guideböcker som har kommit ut. Tre till antalet också nu när vi tittar efter.
Just senast. Precis. Det finns en för varje volym. Det är del 1, 2 och Black Dossier.
Ja, precis.
Eftersom Century fortfarande håller på att ges ut i de här tre minivolymerna. Då.
Ja.
Tre delar som ska bli en fullängdsvolym sen.
Ja, och inte helt oväntat så har ju Jess Nevins även skrivit just guideböcker till Philip K. C. Farmers Walt Newton Universe. Men böckerna som ni ska söka på där, det är ju alltså Heroes and Monsters, The Unofficial Companion to the League of Extraordinary Gentlemen. Är volym 1 och A Blazing World, och den tredje delen heter Impossible Territories.
Ja.
Men om vi då går över, den, vi kan väl säga så här att den första volymen kan man, alltså den grundar sig i en typ av mysterie och sen så går man över till någonting helt annat i del två, nämligen vad?
Ja, där har vi ju H.G. Wells marsianska invasion som man får väl se den osminkade versionen av, får man säga.
Ja, War of the Worlds. Ja. Och där gör de ju en intressant koppling även med den klassiska John Carter från Mars.
Ja, det är ju så det börjar. Det är ju nästan helt ordlöst då, det första numret i serien där de är...
Har du pratat om marsianska?
Ja, lite marsianska tecken får man se där i början. Mm. Men jo, det tyckte jag, det är också extremt coolt. Och sen för de som köpte serierna i lösnummer då, så i första serien, där fick man ju en novell i små, ett par, tre, fyra sidor i varje nummer. Och i del två, där Alan Moore ju gått vidare med hela sin, ja, sitt världsbyggande, kan man väl säga då. Den skulle täcka in hela den världens fiktiva historia. Så är det som en reseguide som man fick i, där han bland annat tipsar om Mumindalen och andra såna här platser från fantastikens litteraturhistoria. Väldigt, väldigt roligt. Och den finns ju återgiven då även i albumet längst, allra längst bak. Det är en del extremt snygga, snudd på fotorealistiska illustrationer där av Kevin O'Neill, som är bland annat från den väldigt illa ansatta expeditionen till The Black Lagoon, där man får se när de vita jägarna har skjutit en kvinnlig sån här kreatur.
Ja, från ingen den svarta lagunen.
Ja, precis. Ingen av dem överlevde expeditionen.
Nej. Men det är också intressant för att det är inte bara... Det är Gulliver väl med också?
Precis, Gulliver är med. Och han dyker upp sen då, som sagt, som del av en tidigare upplaga.
Ja, precis. Man får ju se en liten karta på tidigare i första volymen.
Ja, precis. Men just det, innan vi lämnar första delen, har vi ju redan gått in lite på den.
Ja, men det är svårt. Man är all over the place.
Ja, precis. War of the World. Men Alan Moore har ju som bekant inte alltid haft helt lätt att dra jämt med DC Comics då, i första hand, som han ju främst jobbat för i den amerikanska seriesvängen. Och därför så han vill, efter saker som hände i samband med Watchmen och V for Vendetta, så svor han ju att aldrig jobba för DC igen
då. Just.
Och det är ganska komplicerat, så vi ska inte gå in
nej,
på det, men i alla fall, nej. Men i alla fall så i samband med League of Extraordinary Gentlemen och America's Best Comics kom ju som sagt ut på Wildstorm. Det var ju bara Alan Moores otur att Wildstorm köptes upp av DC Comics.
Ja. Så, att utan så det hamnade i ett jobbigt läge plötsligt.
Ja, utan att önska det själv, så var han återigen utgiven på DC. Men han fick garantera att det skulle vara som en brandvägg mellan honom och DCs ledning då, i form av att han bara skulle ha kontakt med redaktörer och folk från Wildstorm som vi fortsatte att operera själva.
Ja.
Men det dröjde inte längre än till femte numret av just League of Extraordinary Gentlemen innan det ändå tog hus i Helsinki.
Ja.
För att det är en extremt väl genomförd produktion från ax till limpa, som ni förstår det här. Så det är mängder av skojiga saker i de här tidningarna. Det är bland annat då annonser från sent 1800-tal.
Ja.
Och det var det som gav problem, för att i nummer 5 så fanns det med en annons för, ska vi se här, det var alltså en produkt som används för kvinnlig intimhygien.
Ja, och heter Marvel Douche.
Och det fick DC's redaktör att se rött. Men Marvel kommer stämma oss om de ser det här. Det är ju
rött och så väl gult. De fegar ju.
Ja, de fegar ju. Nej, men de kallade tillbaka hela upplagan och den förstördes.
Ja.
Och aj, Alan Moore blev skitförbannad. Och de la väl in en ny annons som drev istället.
Ja, jag antar med, det. Men med att det går så långt att de förstör tryckt upplaga. Galet.
Jo. Och det var väl början på slutet, får man säga, för denna omgång av ja. Alan Moores jobb med DC.
Ja, och nu ska vi säga att de senaste volymerna kommer alltså ut från Top Shelf istället.
Precis, Knockabout ja. Comics.
Detta Sverigevänliga förlag.
Ja, och det är trevligt.
Ja.
Men i alla fall, ja, de skruvar ju upp allting igen, tycker jag, i tvåan. Det blir ju mer erotik, mer våld,
ja, precis,
mer av allt det göttaste. Man trodde att det inte gick att gå längre.
Jag tycker ju framförallt att det som är, vad ska man säga, tvåans... Jag tycker att tvåan är något bättre än ettan,
okay.
Om jag får välja själv då.
Ja.
Och jag tycker ju framförallt att det är för att man låter Jekyll bara gå bananas.
Ja.
Och hans behandling av vissa karaktärer och hans slutstrid som är en blaze of glory och Guds nåd.
Det
är fantastiskt.
Alltså. Ja. Så att, men det blir extremt kul.
Sen är det ju, han flikar ju även in The Island of Dr. Moreau.
Ja.
Och Suicide Seven.
Ja, precis.
Lite
Rupert the Bear är ju med. Jo, det är ju väldigt roligt att se barnboksfigurerna som dyker upp.
Ja.
Och inte så pietetsfullt återgivna från väl tillstå. Men väldigt, väldigt roligt i alla fall.
Ja, men sagt, ja, det är referens och referens hela tiden, men ja, påminna att det går att läsa även om man inte är med på alla referenser.
Ja, ja.
Just de här två första volymerna.
Jo, för här är det ju som sagt, det är ju världarnas krig, så att det är en verkligen staggering body count, man säger, för marsianerna går ju hårt ut mot mänskligheten, och vi får ju veta att det kanske inte var jordens egna bakterier som gjorde att marsianerna gick under till sist.
Nej. För alla som har läst World of Worlds vet ju hur det slutar.
Ja.
Men den sköna kommentaren att alla marsianer dog av sjukdomen. Alla människor dog av marsianerna.
Just det.
Ja.
Det är så man håller sig på det vinnande laget.
Ja.
Men det är intressant, för det är ju kommentar kring hur man hanterar krigssituationer och hot utifrån och sådana saker. Så det är inte...
Ja.
Det är definitivt, det finns ju inte brist på kritik mot dagens USA till exempel, vissa sådana saker i de här.
Nej, det kan
eller västvärldens hantering av terrorism och sådana saker.
Nej, det finns många, många nivåer man kan läsa det på, definitivt. Men Freddy, du hade ju en ytterligare en favorit som vi inte har nämnt hittills.
Ja,
här.
Tack för att påminna. Ja, Bill Oakley vill jag sjunga en lovsång till, höll jag säga. Men han är textaren och han gör ett fantastiskt jobb i de här volymerna. Det är otroligt snyggt text. Det är inget man brukar lägga märke till.
Nej,
annars.
Det är ju det. Det är så,
men det här,
som man...
det är ju ett, så här, fast det är ett så här, otroligt tidskrävande hantverk.
Ja.
Gjort otroligt bra och det passar otroligt bra in med serien.
Mm.
Så tänk på det när ni läser. Uppskattar den man. Bill Oakley.
Definitivt. Ja, vad hittar du nu för någon text?
Det var slupp vilken sida som helst. Ja. Något
det är roligt när vad heter det, Captain Nemos första mate... Mm-hmm. Vad heter det, prata med honom, och så säger han så här: "Well, Mr. Mate, now they're all safely sure. What do you think of my new colleagues?" Och så säger hans mate, säger: "Call me Ishmael, Captain. You've known me long enough." Och alla vet ju att "Call me Ishmael" är första meningen i vad heter det,
Moby Dick.
Så det är mycket sådana små.
Det är mycket roligt.
Vi kanske ska bara utföra en liten varning också till att man ska absolut inte se The League of Extraordinary Gentlemen-filmen.
Just det, försök inte ta en genväg nu och bara, ja men jag ser filmen istället. Gör inte
den
det.
Har ingenting med böckerna att göra.
Och det känns lite så att om ni är dumma nog att se filmen, så läs inte böckerna sen. För då alltså det är sådär, filmen kanske har någon form av inneboende intressanthet eller någonting sånt. Jag vet inte, jag läste serien först, men det känns som att det går, alltså den blir så otroligt dålig när man väl har läst serien här, liksom.
Ja.
Det går inte att uppskatta den alls.
Har ju en plats i filmpantheonen så tillvida att den ju var rullen som fick Sean Connery att lägga filmandet på hyllan.
Ja. Och där,
för överskådlig framtid.
Och där är det intressant att det faktiskt var så att han valde att göra den här filmen för att han hade tackat nej till Sagan om ringen, för att han med premissen att han inte riktigt förstod den.
Mm.
Och sen blev det en jättesuccé och så kom de med den här och så var han så här, jag vågar inte säga nej till det här för att
det här är den nya Sagan om ringen.
Det här kan ju bli den nya Sagan om ringen. Liksom. Och det blev det inte.
Nej.
Och där har de har gjort några intressanta grejer. Bland annat så har de ju tagit in Dorian Gray som någon slags odödlig kämpe. Det är ju lite intressant. Och sen så, som jag sa tidigare då, så har de bytt namn på den osynliga mannen av rättighetsskäl.
Ja, just det.
Och sen har man också slängt in Tom Sawyer som någon slags amerikansk koppling för publiken, tror jag.
Tom var är amerikanerna?
Tom Sawyer som är vad heter det, vad ska man säga, han är någon slags ung agent.
Ja, precis. Sen är det, det är väl liksom för det är väl OSS och sånt där, vad som är för, tror jag. Ja. Jo, alltså det finns ju några ögonblick av sån inspiration som du fick till, men jag klarar inte av att se hela filmen i en sittning för det var så jobbigt.
Ja, den
är... Så att det håller borta från den helt enkelt. Det är väl bäst så. Han fick väl yrkesförbud efter den regissören också.
Oj!
Var det inte så?
Ja, jag trodde han hamnade i Hollywood, eller vet jag, Hollywood Jail eller inte annat.
Ja.
Han gjorde inte så mycket
väsen
av sig efter det.
Nej. Ja, nej, men jag är precis strunt i filmen. Plocka upp volym 1. Läs den, sen kommer du vilja köpa allt.
Ja.
Man kan väl säga så att det är ett under att Zack Snyder fick göra Watchmen efter att de hade gjort den här League of Extraordinary Gentlemen. Det kändes som att det skulle vara den slutgiltiga bromsklossen för att aldrig någonsin kunna göra en film av en Alan Moore serie.
Nej, liksom. Precis.
Men ja.
Men det gick. Men
kan vi inte bara nämna den här vad som, för jag har faktiskt inte läst Black Dossier. Kan ni bara berätta lite utan att spoila för mycket vad det är som händer i del 2?
Ja, i den så har vi ju lämnat alltså huvudpersonerna är ju andra än i del 1 och del 2.
Ja.
Och så har vi hamnat någonstans på, ska vi se, var är vi någonstans? 50-talet va, tror jag.
Ja, jag tror det, precis.
Ja, och det som händer där är, det är väl en jakt, det är en enda lång jaktsekvens med interfolierade referenser till tidigare leagues och sånt, för att det är ju så att de huvudpersonerna har ju den här svarta dossiern då, där hela The Leagues historia finns nedtecknad, och de har med sig den för att det inte ska falla i orätta händer, så att de tar sig genom Storbritannien och man får se en sån här den där spaceport till exempel, och sen så under flyktens gång så håller de på och läser in sig på förhistorien, och det är genom deras ögon så att säga, så vi får en massa sån här information utportionerad.
Ja,
och
det är mycket långa textpartier.
Ja, mycket långa textpartier, och sen såna här roliga som att de har slängt in som en Tijuana Bible-artat insert där man får se som en 1984 porrserie.
Jaha.
Med sex på på fabriken. Väldigt bisarrt med just newspeak kombinerad med porrretorik.
Ja,
wow.
Man säger så.
Mm. Och så de här välberömda 3D-serierna också.
Ja, just det.
Seriepartierna.
Ja, de tar sig ju till det mytomspunna riket av The Blazing World mot slutet, och då för att indikera hur fantastiskt det här stället är, så finns det ju 3D-partier i det. Så att man får med ett par brillor. Och det är ju några av de snyggaste 3D-effekterna som jag sett i en serie faktiskt. Det var en brittisk gentleman där som stod för dem.
Mm.
Så att det är, som sagt, den håller inte riktigt, riktigt samma klass som de två första delarna. Men väl värd att läsa, och det är nog en serie som man bör läsa om just för att ta in ännu fler av de här olika
man får
nivåerna.
Skaffa de här referensböckerna.
Så ja, tror jag att man får ut ännu mer av de där faktiskt. Men det finns väldigt mycket som är kul om de där. Och, så att, även i trean.
Ja. Men har ni läst, hur mycket har ni läst av den senaste då?
Det är ju, än så länge är det ju bara ett av tre album utkomna. Det är också väldigt bra. Tycker jag just,
är det på 60-talet?
Ja, nej. League of Extraordinary Gentlemen Century 1910.
Just det, 1910, förlåt.
Så det utspelar sig ju precis innan ja, hela världen är på väg mot ett mörkt håll där i 4 år innan det stora kriget utbryter. Och det är okulta intriger i London kombinerade med ett partitur, får man säga, för det hela albumet är strukturerat utifrån Kurt Weill's Threepenny Opera på ett väldigt fint sätt. Så Alan Moore har skrivit nya texter till de här, skrivit om texterna till klassiska låtar som Mac the Knife och sånt, för att få det att passa in i League of Extraordinary Gentlemen.
Han är ett jätte Weill fan
ja. Det var ju han stavade ju lite annorlunda, men kallade sig ju själv för Kurt Weill som pseudonym på 70-talet. Jag har sett det albumet också väldigt bra. Men som sagt, det är ju svårt att hålla den här extremt höga klassen som ettan och tvåan hade. Men jag tror att i och med att den är ju väldigt mycket som en work in slow progress. De ligger väl 1 år efter i utgivningstakten nu, skulle jag tro.
Ja.
Med den där. Men,
nej, men Alan Moore är ju sån. Han kör sitt eget race liksom. Han jobbar i den takt det går, tror jag.
Men och sen blir det ju extremt bra också när den är klar.
Så precis. Att
heller
det.
Ja, precis. Men som du sa, Fred, den nästa del då, den utspelar sig ju 1969.
Just det, det var det jag för det
som sa mig. 60s.
Och den delen, det är alltså den andra av de här tre
Century. Ja, Century. Och sista delen av Century ska utspela sig i våra dagar. Det kommer ju bli extremt...
Ja, 2008 tror jag det är.
Jobbigt att se hur det yttrar sig.
Ja,
men
just... den andra delen släpptes nu i dagarna när vi spelade in detta.
Ja, precis. San Diego Comic Con släpptes det på. Så ja. Sista helgen i juli då.
Mm. Ja, men alltså det går inte att nog rekommendera de första två delarna i alla fall. Och det går att läsa bara den första delen också.
Absolut. Ja, det går jättebra, men har du läst den första så kommer du absolut vilja läsa den andra.
Mm. Ja.
Så mycket kan jag säga.
Ja.
Sen måste vi nämna lite om den fantastiska Kevin O'Neill, en av mina favorittecknare.
Ja, Marshall Law är väldigt känd. Marshall
Law och Nemesis the Warlock bland annat.
Ja.
Han tecknar mycket, mycket bra. Den är ödmjuk lille herre.
Jo, han har ju verkligen fått nyttja hela paletten här, om man säger så, i League of Extraordinary Gentlemen. Han får ju teckna extremt varierat material, tycker jag. Så att, och med bravur. Han får ju pröva på att göra allt ifrån sådana periodillustrationer som ska se ut som att de är utförda
precis.
I slutet av 1800-talet till till rena så här Bigfoot komediserier och Little Nemo in Slumberland imiterar de väl vid något tillfälle, tror jag. Och
allt ser fantastiskt bra ut. Det är massa små streck överallt.
Ja, precis. De är extremt detaljerade, och jag har ju läst en del av manusen till League-serierna, och Alan Moore är ju känd för att skriva så extremt, extremt detaljerade, jättelånga manus.
Mm.
Och det måste ju ha varit bizarrt att ta sig an dem här, för att här måste han ju man undrar hur många sidor varje ruta var liksom, för att få in all den här informationen. det måste ha varit en vördnadsbjudande uppgift, minst sagt.
Mm.
Men sen just alla twists och sånt som man gör med de här litterära figurerna är ju väldigt intressanta, just för att Osynlige mannen har väl aldrig varit en särskilt trevlig figur, men
ja, här är han otroligt otrevlig.
Hans svinighet,
det känns som att hans moral försvann samtidigt som i hans utseende.
Ja.
Och han verkligen nyttjar möjligheten att vara osynlig till fullo. Det känns verkligen som att det är en den här klassiska, vad skulle du vilja ha för superhjältekraft? Jag vill vara osynlig så jag kan gå in på damernas omklädningsrum, fast jag har några steg längre.
Ja, det kan jag säga. Han huserar den på den här flick correctional facility, är det så? Eller en skola som heter Schadenfreude.
För de flickor som är, vad heter det, inte riktigt klarar av att vara så prudentiska som de ska
vara. Så var det.
Så där trivs han som fisken i vattnet.
Ja, och alla unga damer är förstås hämtade från såna här barn- och ungdomsböcker.
Ja.
Ja,
förstås.
Så det är väldigt roligt.
Ja.
Men avslutningsvis, vad skulle ni säga är era favorit? Har ni några favoritögonblick? För mig är det ju i slutet för Hyde.
Ja, just det. Ja, man får bakgrunden till varför det heter Hyde Park. Det där fina grönområdet i London. Det är ju väldigt bra.
Ja, jag har hans berömda scen med den osynliga mannen. Jag kan inte glömma den. Det går inte. Det är sån här etsat sig fast och bara håll.
Hyde och osynliga mannen alltså.
Ja, bra.
Jo. Ja, vi ska inte avslöja för mycket. Men, har du någon favorit?
Ja, det är ju väldigt svårt att det finns så väldigt mycket
bra. Ja.
Men jag tycker nog även om med respekt för föregående talare som jag har valt väldigt saftiga scener så tycker jag att alltså slutstriden där när i volym 1 när Moriartys män, Fu Manchus män och sen Kronans män drabbar samman i en väldigt free for all fight där med kinesiska ballonger och zeppelinare och allt gud vet vad.
Ja, vi har inte nämnt att det är väldigt tung steampunk-känsla. Ja,
det måste man inte säga. Ja. Gillar man steampunk så är det här...
Då är det en given läsning alltså.
Ja. Jo, men den fighten tycker jag just att den är extremt snyggt genomförd. Det är ju väldigt mycket rolig teknologi som man får se användas i den här. Det är ju inte bara Nautilus som ju ser helt fantastiskt ut som en kraken som kommit upp ur havets djup, utan det är ju många andra saker som har svängt på ett lite annorlunda sätt i den här världen som man målar upp.
Det är lite kul att de har med Auguste Dupin också.
Alltså, ja.
Klassiska första detektiven, eller vad man ska säga.
Morden på Rue Morgue.
Annan bild, ja. Ja, det här ska verkligen rekommenderas, framförallt om man, om man är en sån här människa som tycker att serier är lite sådär. Man tycker att det är inte så fint som att läsa böcker.
Nej.
Men man tycker väldigt mycket om att läsa böcker, så tycker jag att man ska ta sig en titt på det här bara för att man kan nog inte få mer en bättre litterär utbildning, känns det som.
Nej, visst.
Utgå från de här böckerna och sen bara kolla på alla referenser.
Då har man att göra ett bra tag faktiskt, om man inte har läst alla böckerna där innan. Och vem har väl hunnit göra det? Jag vet inte vem. Alan Moore kanske.
Ja.
Men det var ju också för oss som har jobbat på Serieteket, så var det ju verkligen en sån här vattendelare. Det var ju det här albumet som folk som aldrig tog upp och lånade serier kom plötsligt in, när den hade väl fått lite skriverier i svenskan, tror jag det var, som tog upp den här tidigt 2000-tal. Då blev det väldigt lånestatistik på
Ligubostrom. Efterfrågad.
Men den är värd inte bara att låna faktiskt. Den här är värd att köpa och ha i
hela. Definitivt.
Absolut. Definitivt. Och det finns en del fina utgåvor också.
Ja. Det är ju alltid hårt det här med dilemmat om man inte har obegränsat med pengar. Att köpa samma serie en gång till. Man redan har dem.
Men för jag här kan finns nästan garantera att det finns utrymme i allas hyllor för den här.
Jo, jag tänkte bara på för egen del. När jag har ju löst numren, så har jag inbundna bokutgåvorna. Men sen så har det förstås släppts den här Absolute League of Extraordinary Gentlemen i stora slipcase-utgåvor med runt 1,000 spänn per styck. Och sen som sagt den här tredje då, där det glunka som en vinylskiva någonstans.
Ja, den skulle vara väldigt dyr.
Ja, men det känns ju som att då, det som man får med extra är ju då bland annat manus då som Alan Moore har skrivit och sådär. Det vore ju extremt kul. Så det kanske en del av dagen när det blir ett klir i kassan kan jag nog köpa de här för en tredje eller fjärde gång eller vad det nu blir.
Ja, men ni som inte har en alls kan vi börja med att köpa en gång.
Det finns ju som sagt, du får betala så mycket du vill eller nästan så lite du vill.
Ja, men avslutningsvis så får jag tacka för er tid den här veckan. Och nästa vecka kommer vi återkomma med ett riktigt rykande hett och färdigt vanligt höga serier, för då är det slut på högläsningen. Ska ska vi ta oss an allt som har hänt under sommaren och allt vi har läst och sådär. Så det blir ett riktigt köttigt och gott avsnitt, tror jag.
Ja.
Oj, jag kan redan nu lova att jag kommer att besöka New York under deras 200-års jubileum tillsammans med en känd polisdetektiv som ni kanske inte vet vem det är, men det är en herre som ni sett på film tidigare.
Ja. Coolt.
Och det blir lite annat. Vi kommer kanske eventuellt ha sett lite Captain America och lite Green Hornet, den har vi sett. Green Lantern menar jag förstås.
Green Lantern blir det,
Så vi får se. Men det, så det blir ett fullspäckat första höstens första höga serie. Men så att vi tackar för oss.